himself and caught him. Oh, that might have hurt him.
Yeah, that did.
Oh, yo, yo. Does it go to Kong?
Oh, no, Pepe the Hook.
Oh, my God.
He can't be for sure now because Alexander goes up on
the screen.
Välkomna till Galaxens bästa MMA-podd. Hoppas ni har haft ett gott nytt år och att det har smält ordentligt. Nu får bakfyllan vara över för nu börjar vi ladda upp inför 2021. Men vi är här för att summera året. Paul Elvaje.
Sabba.
Ja, Sabba. 2020, det var ju ett väldigt speciellt år. Och vi antar väl att 2021 kommer att se likadant ut.
Verkligen.
Men MMA har ju blomstrat mer än någonsin. Mm. Det har ju sett otroligt bra ut. Jag tänker lite, det kommer bli svårt att gå igenom allt och vi kommer säkert missa massa grejer och ni kommer såklart tänka, hur kunde ni inte prata om den här matchen? När man ska försöka summera 456 matcher som UFC bjöd på under 2020, då är det lätt att man kanske missar både stora och små händelser.
Verkligen.
Men vi får ju ändå lyfta den första. Vi skulle få Khabib mot Tony Ferguson. Och det blev inte av. Alltså, ja... Det där var det är nog det kan nog vara
det var meningen.
Det måste ha varit ändå bland de konstigare grejerna under just det här MMA-året, hur den här matchen aldrig blev bokad. Eller den blev ju bokad och så funkar det inte. Det var tiramisu och sen helt plötsligt var det en pandemi och vi fans blev på något sätt snuvade på hela den här upplevelsen. Det måste jag nog säga ändå är 2020s konstigaste incident på något sätt, hur den här matchen lyckades att aldrig bli av på grund av pandemin. För hade de fightats veckan innan, då hade det matchen blivit av.
Ja, ja. Men den matchen, det är som, alltså det var ju meningen, den ska inte ha blivit av ever.
Nej.
Vem vet vad som hade hänt. Nu får ni spela det på UFC-spelet istället så många gånger ni kan, men nej, den matchen, it will never happen heller.
Nej.
I alla fall inte i, säger vi, än i den här tidsåldern.
Nej, men så är det verkligen. Vad tror du lite om Tony Ferguson under det här året? Vad tror du vi kommer få se? Vi har hört att många tycker väl typ att... Jag lyssnade på... Vad heter han? Han som kör podcast med Big John McCarthy... Thompson! Josh Thompson.
Josh Thompson.
Han sa det att efter matchen jag gick mot Tony Ferguson så var jag inte mig själv. Det var första gången jag tog så pass mycket stryk och där förändrades någonting. Och han insinuerar då att ja, det är nog Tony Ferguson är nog där nu. Att det har hänt, han är äldre, var han 36-37. Nu börjar man tappa hastighet, man är inte den man en gång var. Och sen efter att man har tagit den här mängden stryk, så det händer något. Man förändras som fighter. Och jag tycker väl att det var ganska tydligt att han på något sätt hade gjort det.
Ja, det här året har ju inte varit hans år, eller året som var liksom. Men alltså, jag tror Tony, han är ju ändå alltid game. Jag tror att han kommer fortsätta fightas.
Mm.
Han kommer inte, alltså han har ju en lång väg för att vi ska börja surra om honom i titelsammanhang igen just nu.
Ja.
Och då se att han i så fall behöver tre raka vinster på avslut mot topp fem.
Mm.
För att han ska liksom komma upp i den mixen igen. Och av det vi har sett, det är att han har en, alltså han ligger ju han har en skuld här i princip. Eftersom han har blivit så pass dominerad i hans senaste två matcher att liksom, ska det nu bli att vi ska börja prata om det, så måste du i alla fall avenga de två matcherna.
Verkligen.
Men nej, alltså jag tror att Ferguson kommer få en kanske en så här topp 10 gatekeeper-roll lite så här, att okej, ska du kliva upp här till toppskiktet i UFC så ska du klara dig att ta igenom honom, och Ferguson är livsfarlig fortfarande. Men jag tror också att, som du säger, kan vara äldre, kanske inte samma glöd, tagit mycket damage. Men någonstans så känner jag att han ändå vill fortsätta slåss, den personligheten han har.
Ja.
Och jag kan inte se han har något sånt där kommentatorjobb, liksom. Det är omöjligt.
Jag ser inte honom riktigt som det heller.
Nej.
Han har väl lite, han har ju nog inte känslan på rockarmen, utan alla känslor ligger bara barhudade på honom på något sätt. Han har nog lite bland, alltså han gjorde ju för sig det på Fox. Han var inte kommentator, men han var med. Satt i studios och pratade, kommer jag ihåg. Men... Nej, jag vet inte heller. Jag tror att som kommentator kanske inte funkar, däremot att ta in honom som en i studio, där kan det nog gå att han får sitta och dela sin röst.
Man får inte glömma att han har ju vunnit över jättebra fighters.
Ja, absolut.
Så han håller ju väldigt hög nivå, men titel. Nej. Där vågar jag inte sätta mina pengar.
Nej. Det har varit så mycket matcher det här året. Alltså när jag tänker så här, okej, vilken är årets bästa fight? Då är det ju väldigt lätt att man då blickar direkt mot till exempel Figueiredo och Brandon Moreno, deras match. Men samtidigt så glömmer man också att det var faktiskt i år, eller då, förlåt, förra året som Weili Zhang och Jana Jędrzejczyk gick en helt galen match.
Och det, den har man ju inte sett om sedan dess. Nej. Så det blir att den faller liksom i glömska sådär. Men jag kommer ihåg att när vi väl hade sett den matchen så var ju alla liksom, hade hakarna nere vid golvet och bara wow, vad var det här? Och jag tror att än idag så listas väl den som den bästa kvinnliga MMA-matchen någonsin.
Det tror jag nog att definitivt. Att
det, vi har ju inte sett en annan match som har outshinat den.
Nej.
Men det var ju verkligen en match som man skulle, liksom, vad säger man, 2020 ska summeras med en. Vi kanske säger så här, vi har ett par matcher som är som ska man om 10 år titta tillbaka på 2020 och vilka matcher är värda att se, så är det definitivt en av de matcherna som man bör se.
Ja, och jag, när jag väl har suttit och tänkt igenom båda de här två matcherna så har jag nog ändå känt att men det var ju verkligen mycket mer, en så otroligt mycket intensivare match mellan de två. Det var ju en slagväxling. Jag menar, båda två gick ut med huvuden som såg ut som vattenballonger när det där var klart. Och det är fascinerande att ingen egentligen slocknade. Alltså det är nog det som jag är mest förundrad över. Hur kommer det sig att ingen av dem där blev knockade så mycket slag som de både skickade och tog?
Precis.
Det är galet. Men jag kommer säga som årets fight så tycker jag ändå att det är Jędrzejczyk och Zhang.
Ja, jag får suga på den. Smällkaramellen lite till här. Vilken jag tycker är årets fight.
Är det någonting som du säger direkt på rakan? Jag vet att vi har precis satt oss här och tittat igenom lite galna som har varit. Bara försöka så här minnas. Och, som jag har sagt många gånger i den här podden. Man glömmer ibland matcher bara när de har gått 2 veckor innan. Så är det lätt att glömma bort att vissa personer har mötts och så vidare. Och
folk glömmer att vi också har andra liv förutom att kolla MMA.
Så va, hur menar du?
Eller hur? Det är allt jag gör. Kolla MMA på dagarna. Nej, men det är alltså... Jag tänker igenom så här, det var kul med Fight Island. Jag tycker det var en rätt häftig grej liksom. Nu har alla svalt det och så här, okej, det är inget särskilt, men när det väl kickade igång så var det ju väldigt väldigt annorlunda att se fighters fightas utan publik. Att det segmentet var borta, och det tycker jag kommer vara något som man, när man kollar tillbaka på matcher, säger att allt det här löser sig nu framöver, och man tittar tillbaka på 2020 och så kommer man se matcher och så, men vad tyst det är. Mm. Och helt plötsligt hör man igen och återigen de här hejaklackarna som man från 2019 och liksom chants i publiken och allt, och att det var väldigt tyst på matcherna, och att fighters ska också påverkas av det. Det finns ju de som är publikfighters och de som kanske inte kickar riktigt igång när det är tyst, och vice versa. Så det är väl en sån här grej jag tycker var väldigt annorlunda för i år, som liksom faller mig så här direkt. Och sen är det väl lite debuter av folk som jag tycker också har varit väldigt så här. Alltså, man minns dem nu från året som har varit. Folk som Kamsat, för att säga. Bara det liksom, tåget, det var hans år. Han gick in i UFC och byggde sitt namn. Synd att sista matchen inte blev av. Verkligen. För 2020, men 2021 får vi se vad som händer där. Fortsätter tåget eller derailas tåget? Jag är väldigt hypad på Jiří Procházka. Jag kom från Rising Champ. Jag vet vem den här snubben är sen innan och hur farlig han är, och jag tror till och med han kan ta en titel i år.
Gjorde en grym match mot Volkan Ozdemir. Exakt. Om det är någon som inte riktigt prickade vem det var.
Exakt, i debuten går in liksom okänd. Folk som inte har koll på MMA utanför USA och UFC har faktiskt visste inte vem man var, så går han in och liksom bara slaktar Ozdemir och gör det på ett konstigt sätt också.
Ser ut som en fullgubbe där inne.
Ja, men exakt, och det är hans sätt att fightas och liksom få folk att bli helt obekväma i det de gör. Och det var också en debut som liksom så här, häftigt. Exakt, som jag minns nu när vi pratar om det. Men annars är det väl bara överlaget för år med mycket fighting liksom. Vi var ju oroliga där i våras om att vi inte skulle få se någon fighting igen, att det, nu är det över. Nu får vi hitta, hur säger vi, e-sport som största intresse. Men fightingen överlevde, och vi fick se John Jones komma Och i princip hälften tycker väl att han torskade den matchen, hälften tycker att han vann.
Ja, exakt.
Reyes. Och från att Dominic Reyes gjorde en sån match till att sen falla så pass hårt som han gjorde. Är också intressant, en resa liksom, att han i princip så skulle han kunna blivit champ för att sen bli avslutad som han blev. Så det har varit väldigt så här ett år som riktigt inte har haft någon riktig struktur som allt annat som har pågått liksom. Så det har varit väldigt så här fighter som har skinit väldigt starkt i början av året kanske har fallit i andra delen av året. Men ja,
för jag är mer verkligen på den linjen. Det har varit ett alltså så här, det som har hänt utanför buren har också hänt innanför buren på något sätt. Det har varit så mycket förändringar. Precis. Lite det du är inne på, vi har fått så mycket nytt. Det har blomstrat på den nya scenen. Vi har haft debutanter som nämndes som chans, att de är flera som verkligen skinit. Precis. Ordentligt. Och vi har haft folk som vi har förväntat oss någonting av, och så har det gått till exakt andra hållet. Jag tänker lite på Chamsat här också, som kliver in, gör en helt fantastisk debut, fightas igen efter 9 dagar, ser fantastiskt ut igen, fightas igen efter en kort tid, och direkt kommer med den här kommentaren: jag är redo att fightas nästa vecka, jag är redo att fightas på nästa gala. Han får nästa gala och blir också den fighten som på något sätt fick alla fighters att börja säga samma sak som honom.
Exakt.
Jag vill fightas nästa vecka nu, jag är redo när som helst. Annars har ju standard varit så här: ja, men jag vill vara ledig lite nu, fightas 3-4 veckor, så kom Chamsat in. Då så blir det såhär, oj vänta, kan jag verkligen gå match om en vecka igen? Men vad fan, det vill jag också.
Nej, men jag håller med dig helt. Och jag tror att han har ändrat lite det här med att folk vill ha ett helt camp.
Mm.
Att det är inte lika viktigt nu, utan det är liksom möjligheten att få gå match.
Ja.
Och någonstans ska du alltid vara i bra form. Du ska inte vara off season, om man säger så. Du ska alltid vara redo att ta en match på 2-3 veckors varsel. Du ska vara i så pass bra form att du till och med ska kunna ta den på en veckas varsel. Och jag tror det har blivit väldigt tydligt det här året, att väldigt många hoppat in på kort varsel, gjort alltså enastående matcher. Nu senast var det väl Paul Felder som tog match på...
Ja, mot Dosanjo, 5 dagar.
Precis, 5 dagar. Och jag tror att det där kommer förändra nog tankesättet kring sporten, att det kommer inte vara det här att ge mig ett helt fullt camp på samma sätt, utan då kommer du tappa möjligheten att få den matchen. Och så kommer den möjligheten gå till någon annan som är redo att ta den på kortare tid liksom. Så jag tror det där förändrar lite hela, säger vi, processen där, hur du ska fighta, så att du kanske inte behöver dina 2 månader i camp alltid. Det är en fördel att ha det, men ibland så kommer också möjligheterna som kan öppna upp dörrar för dig som kanske inte kommer öppnas upp om du fortsätter med det här: jag behöver helt camp.
Nej, och då tänker jag direkt på, nu är de lite clinch här, men jag tänker Kevin Holland till exempel.
Exakt.
Som verkligen har gått in, alla möjligheter han har fått, han har valt att fightas, han har levererat. Jag menar, hans match mot Jack Reden bara etsat sig fast i min näthinna. Mm. Ser fantastiskt bra ut, har vunnit 5 stycken matcher under 2020.
Och
alltså, hur mycket fighter kommer han kunna, för han debuterade i 2020.
Exakt, och det är så, ingen visste vem han var.
Nej.
Och så nu plötsligt så är det alla om han.
Ja.
Och det är det jag menar, kolla han. Ja. Alla dörrar öppnats för han.
Ja.
Han tog möjligheterna och han kunde lika gärna bangat och sa nej, jag vill inte ta den matchen nu, jag vill vänta 2-3 månader.
Tänk om Chamsat hade gjort det.
Mm.
Tänk om han hade debuterat, gjort en jättebra match och sagt okej, vad vill du nu? Ja, men jag vill tillbaka, jag vill träna, ge mig 2-3 månader eller kanske 4 och så fighta sig igen.
Då hade han varit en i mängden.
Ja. Ja, han hade varit en debutant precis som kom in. Och det här, jag har lyft det så många gånger, jag tror att det gäller, om du går ut hel. Alltså om du, i min mening, om man kliver in och gör en match som är klar snabbt, du tar 0 skada, vad behöver du egentligen ett helt till camp för? Det är inte som att ditt camp raderas för att du stod i en bur i en minut. Du är ju redo.
Exakt, jag förstår det, men jag tror
snarare viktnedgången kanske.
Viktnedgången, kanske överträning, alla de här yttre och alltså faktorer ska spela in. Men samtidigt så är det, om vi kollar till exempel här igen på Chamsat, match 2 var ju inte jobbigt heller.
Nej.
Eller match 3.
Nej.
Så där finns det ju inte heller på tal om det. Men det är någonstans har de ju lagt en ny standard. Att du ska alltid vara redo. När samtalet kommer, ta matchen.
Mm.
Alltså visst, om du inte är i form ska du inte ta matchen.
Nej, men, nej, liksom, nej, såklart.
Men standarden är ju att du alltid ska vara i form.
Mm.
Och det gör ju mycket också att de fightersna som inte satsar helhjärtat på sporten kommer också så småningom sållas bort. De kommer inte hålla den standarden att så här, ja, men jag har ett liv utanför, jag gör det här och det här, och när det är match då går jag i camp, utan nu kommer det snarare vara så att alla är så hungriga och hela tiden i kamp, och det är det som kommer förändra sporten mycket också, att det är fler utövare än någonsin. Liksom konkurrensen blir så pass mycket hårdare, så pass mycket hårdare att det går inte att vara lite loj med det här nu, utan det är liksom, du ska dedikera dig med allt.
Så är det. Det här har sagts många gånger tidigare. Det finns otroligt mycket fighters, men det finns få atleter. Och det börjar bli tydligt att det börjar bli fler atleter. Just för att de är redo, de är hungriga, de tränar hela tiden. Och kolla chansen, kolla Guram, det är inställningen. Jag vill slåss. Nu är jag här. Jag är här nu och jag vill ta för mig. Och jag älskar den inställningen som de har. Mm. Jag vill se fler ha det här. Och jag tror att om 10 år... många av dem som kommer in idag, alltså de kommer inte ens vara på UFCs radar. Det gäller att steppa upp sitt game här och nu. Är det din dröm att nå UFC? Du är inte en fighter längre. Du måste ändra om din inställning. Jag är en fucking atlet.
Ja, och det är
jag
det här.
Jag tränar stenhårt. Alltså, jag kommer dedikera mig åt det här.
Tänk hur många utövare som ändå är vill, alltså som tränar MMA, som vill tävla i MMA, som vill bli champs MMA. Alltså vet vi, det är ett par 100 000 kanske. Ja. Utav de 100 000, det är en som kan vara champ i den viktklassen. Ja. Alltså konkurrensen är stenhård. Om du inte gör det här med all din liksom energi, att du vill nå det här målet, så kommer det här målet tyvärr inte kanske bli verklighet.
Nej.
Och jag tror att det kommer ändras. Att konkurrensen är så pass hård att du liksom måste dedikera dig allt. Alltså uppoffringarna kommer vara större. Om vi lägger det så. Det går inte längre att... Visst, det har varit uppoffringar hela tiden fram till den här eran. Men jag tror att nästa era kommer kräva ännu större uppoffringar av fighters om du vill lyckas.
Ja.
Du kommer inte kunna i princip ha ett liv utanför träning och fightas. Men det är det också som kommer göra att du kommer kunna ta dig dit du vill. Så jag tror att det är det att uppoffringarna kommer bli mycket större faktiskt. Man är tvungen att offra mera av sitt privatliv för att dedikera sig. Och det är där dedikationen och viljan att du verkligen vill, och det är det som kommer skilja, vad säger man, agnarna från vetet.
Ja. Nej, men jag kan inte mer än instämma. Jag tycker att det är så här, vi får vara med under den här fantastiska tiden där ett litet foster blev en baby och den växte upp. Vi har varit med liksom från start när det här fanns inte ens. Det var inte en sport. Benämningen MMA existerade inte. Nu är en benämning, det är en sport. Den har blivit stor och den växer så jävla snabbt just
nu. Och det
nu.
Kan du jämföra med alla andra sporter.
Verkligen.
Så här, fan, folk skadar sig och sen kommer de aldrig tillbaka. Det är hej då, vi tar in någon ny liksom. Och det är lite så det kommer bli, menar jag, med just de här stora organisationerna också, där det är som är högst. Det kommer vara så att om du inte kan leverera, så finns det andra. Och jag tror folk är varse om det. Speciellt nu kommer vi se också in på det här året vilka de fortsätter klippa. Men att så här, du måste leverera. Det är ett företag, det ska rulla. Om du inte rullar, så nej, då tar vi bort dig. Så får du liksom prestera för att vi ska ta in dig igen. Och det har blivit sån, på gott och ont, ska jag säga. På gott och ont. För jag tror många alltså kommer falla som inte har den dedikationen också, att liksom, att just konkurrensen är så pass stor. Och desto fler länder nu som liksom, bara 10 år sedan hade vi inte så många länder. Det var Brasilien, Japan, USA, Europa, vissa stycken liksom. Men nu så är det liksom hela världen, och vi ser nya nationer som kommer och
så kommer in med rävhuven på sitt eget huvud.
Men exakt, det är det jag menar. Det är så här, alltså det blir så stort nu, och det blir en global marknad för att hitta fighters. Och då måste du sticka ut och vara så här, vadå, jobbar du mer än den här usbeken? Eller liksom, du måste kunna dedikera dig och utvecklas och visa att du hör också hemma där. Och då får vi tänka att många nationer har ju också att, till exempel Ryssland, du kan göra det på heltid. Du får liksom betalt av staten för att vara idrottsman. I Sverige har vi inte det än. Så det blir fortfarande liksom, du kan vara proffs, vara signad till de största organisationerna, men ändå vara tvungen att jobba extra. Ändå vara tvungen att göra sådana saker. Att det liksom, där måste... Alltså Sverige kommer inte förändra det här, utan MMA i Sverige kommer än så länge tyvärr ses som en liksom bisyssla. Tills du blir superstjärna och börjar få in feta sponsorer som täcker din hyra, täcker dina utgifter. Men det kommer bli hårdare, och det är att folk bara är medvetna på liksom, att klimatet blir hårdare. Du måste kötta på riktigt.
Ja, jag tänker bara att det finns en simpel parallell att göra här. Vi behöver inte ens jämföra oss med hela världen. Titta bara hur talangpoolen har exploderat här i Sverige. Kolla amatörerna som inte ens är proffs.
Nej.
Där, redan där håller konkurrensen på att bli stenhård.
Det har vi som fördel i Sverige dock, att vi har en amatörscen som kommer kunna göra att vi kommer kunna, alltså, ha en högre standard av lägsta nivå i MMA, om vi säger så. Att folk kommer ha matchat mycket, ha lärt sig mycket, var hyfsat allround. Men sen kommer det här grovjobbet när du väl är proffs, att så här, okej, du kommer inte få, vad säger vi, få skina än.
Nej.
Men nu, det är nu det börjar, grinden liksom.
Verkligen. Jag tänker bara till exempel Tobias Harla, det är inte jättelänge sedan han var amatör.
Nej.
Och sen är det plötsligt exploderar in på liksom proffscenen, och just nu håller verkligen på att bygga ett megastort namn för sig själv, i alla fall här i Sverige.
Exakt.
Nu får vi se vad som händer med honom framöver. Det är ändå, jag vill, det är också något att lyfta från det här året. Hans match mot Adam Westlund, alltså wow.
Oh.
Shit, vilket krig alltså. Vilken match,
jag
fantastiskt.
Jag tror också att den matchen var viktig för de som är yngre. Som håller på med MMA och liksom har ambitioner, unga grabbar och tjejer där ute, så här, okej, nivån på svensk fighting är nu i princip det här som de har sett. Det krävs mycket, det är inte längre någon loy fighter som blir lite vev liksom. Men nu så är det liksom, det är nivå på det som du måste behärska. Du måste kunna fightas, du måste kunna tekniken, du måste ha cardion, du måste ha mentaliteten, och det här är i Sverige bara.
Mm.
Tänk dig då internationellt att du måste steppa upp det här ännu mera. Men jag tror att utvecklingen kommer vara bra, just i att Sverige har den här nu, alltså kampsportskulturen, och folk som börjar med kampsport i ung ålder idag har ju en helt annan förutsättning för det än vad det var för 10 till 5 år sedan till och med. Alltså det är ju en helt annan förutsättning om du börjar med det idag, och du har till och med inhemska stjärnor, du kan se hur de tränar, vilken väg de har gått, du har ett system av att liksom börja med shootfighting, tävla amatör MMA därefter. Just det här också som många av de här galorna i Sverige gör också, att de ramar in dem som en proffsgala när det är amatörgalor.
Du får typ FCR.
Exakt, du får den erfarenheten av strålkastare, publik, entrance, allt det här, och jag tror att det kommer göra att nästa generations MMA-stjärnor i Sverige kommer ha en helt annan, säger vi, där kommer vi ha en liten edge på resten av världen, att vi har ett strukturerat system att pumpa ut liksom färdiga fighters som har allt det här andra runt omkring sig.
Kul också, jag tänker just på FCR som jag lyfte, som har blivit, de får sända sin gala på Fight Pass.
Exakt.
Det är stort, så jag tycker också att det är snyggt när en svensk organisation lyckas ta sig dit och hamna på Fight Pass och få sina matcher sända. Det gör ju också att alla amatörer som fightas, hej, ni är under en stor strålkastare.
Exakt.
Ni sänds på UFCs egen streamingtjänst. Alltså, förstå vikten av det.
Ja, vinsten
stort.
Kommer smaka sötare och förlusten kommer kännas tyngre. Eftersom nu är det ju verkligen internationell broadcast på dig. Men där också, liksom, är du en talang och du skiner igenom, så kommer ju folk se det där, du vet, scouter från andra organisationer och så här, med den här personen vill vi ha.
Definitivt.
Så det blir en helt annan, alltså det är kul, det växer på alla håll och kanter, så växer MMA och sporten, och det är ett nytt decennium nu. Det är liksom 20-talet på riktigt.
Ja.
Och vi får ju se vad det här, de här 10 åren nu framöver kommer att göra med sporten, om vi tänker från bara 2010 tills nu, vad som har skett, och 10 år till här så kommer det explodera ännu mer.
Ja, alltså jag tror att det kommer hända mycket grejer inom den här sporten. Jag tänker på när jag började kommentera UFC 2016. Alltså det har hänt mycket. Sen UFC landade oss via Play, så tycker jag att det har hänt väldigt mycket, inte bara här i Sverige utan verkligen över hela världen. Det här blir bara sakta. Det här är en sport som kryper in i stugorna. Jag ska inte säga att den flyger in, men den sakta men säkert kryper in. Vi har folk som Alex som lyfter i Sverige, Conor McGregor som tar ut det till offentligheten på ett helt annat sätt. Och det kommer de här människorna titt som tätt, fighter som liksom bryter gränserna och får in nya tittare. Och det kommer bara hända mer och mer. Jag vet inte om du minns, vi pratade om Anderson Silva i förra avsnittet, om bitterheten om en fighter som börjar förlora.
Mm.
Men när Anderson Silva blev sponsrad av Burger King,
Exakt.
Alltså det var hur stort som helst. Nu kanske man tänker om ni inte följde det då, alltså, fast Burger King, vad spelar det för roll? Alltså det är stort.
Det är stort.
Det är jättestort.
Han hade Nike
som blev det mainstream.
Som sponsor, ja, liksom bara det alltså. Ja. Åh, MMA fick vad säger vi?
Respekt.
Respekt av de riktiga stora.
Eller ett erkännande skulle man säga.
Exakt, att så här, men för det smittar jag, så måste folk förstå om en annan ser att Burger King har gått in och satt sitt rykte på spel. Att sponsra en fight i den här sporten gör ju att öppnar upp vägar för alla de här stora multibiljardsdollars företagen. Och då blir det mer legit. Men det här är ju accepterat. Och jag tycker ändå att det känns som att alla vet vem MMA är i princip. I alla fall i Stockholm så känns det som att folk vet så MMA och vilka åldrar som helst. Ja. Och jag jobbar ju mycket med ungdomar också. Och där märker jag att så här, de har ju koll. Mm. Förr var det ju inte, de visste ju inte vad MMA var liksom. Nu snackar du med 10-åringar, 15-14-åringar. De har ju så koll på MMA, på fighters, på liksom, man kan stå och surra, vem tror du vinner? Och de har ju sån koll på det. Och det är också häftigt att se att det har liksom blivit en sport. Och jag vet att ännu en grej som hände i år, Khabibs far gick ju bort. Ja. Och jag vet att det finns en intervju med han som han hade on point liksom, att MMA fighterna är ju nutidens barns hjältar.
Ja, absolut.
Det är ju de som har blivit liksom, själv hade man ju kanske någon basketspelare eller någon Mike Tyson eller någon sån, men det här har ju verkligen blivit en liksom Khabib, du har Gregor, du har stjärnor som påverkar kids.
Jo, för jag vill bara flika in det, jag tror också att som för mig till exempel, det var Van Damme, jag älskade fighting,
exact.
Jag var inte intresserad av boxning, jag gillade kampsport, bloodsport, wow! Vi fick de här, då var det på något sätt filmstjärnorna, men nu är det på riktigt och de kan verkligen mäta sig på riktigt.
Exakt.
Och det är så här, det är inte film längre.
Nej, jag tänkte vara 10 bast och se det här. Ja. Liksom, du har ju affischerat ditt rum med massa fighters och bara, och liksom, det är det här jag vill göra när jag blir stor. Mm. Och det är en helt annan, vad säger man? Alltså jag blir glad när jag ser det.
Ja, ja.
Det är så här, wow, jag tränar ju kids liksom och jag tycker det är häftigt att se att de har koll och de liksom, men de har en helt annan, det blir verklighet för dem, alltså en dag ska jag också fightas, en dag vill jag också bli champ, och det är liksom motivation för dem i alla fall att hålla sig inom kampsportens koder, vilket jag tycker är väldigt viktigt, att det liksom, det får dig att fokusera på rätt saker i livet och ha ett mål, och det målet om det inte uppnås så har det ändå fått dig att distraktioner under den här jobbiga åldern faller bort för att du har ett mål. Sen om du väljer att göra någonting annat sen, så har du ändå lyckats klara dig undan mycket skit under en viss tid då mycket skit händer i unga pojkars och tjejers liv liksom. Ja. Så jag tycker det är väldigt, väldigt häftigt att se vad sporten har hänt, och just det här med att vi ändå fick fighting i år, och när det inte fanns annan sport, det var så här, ej, det är takeover på G på riktigt. Och
det blev UFC gjorde, jag tror att de har gjort sitt bästa år.
Ja. Oh.
Jag har hört Dana White sagt flera gånger, han gjorde en jämförelse med förra året och sa det redan i juni, juli så nämnde han att nej, men vi har sålt mer merch i år än vad vi gjorde under hela förra året.
Exakt.
Och då hade de bara nått mittpunkten.
Nej, och det tror jag, och de har fått in nya fans.
Ja.
Det är ju det, folk som kanske inte visste vad det var. Jag vet folk som jag aldrig skulle tippa på skulle kollat MMA, och så hörde de av sig efter Superior och bara wow, grattis. Jag bara, men hur vet du att det har varit MMA? Så du vet. Så jag tror mycket, alltså sporten har thrivat under det här året. Mycket annat har gått bort, men sporten har växt i alla aspekter. Och jag tror att 2021 blir inte värre, så tror jag svensk MMA kommer också explodera med galor. Och liksom, det är så mycket fighters där ute som bara brinner och vill fightas.
Ja. Verkligen. Jag hoppas det är med. Jag skulle gärna vilja se lite typ så som Cage Warriors gör när de gör de här Cage Warriors Academy, som är 100% i amatörfighting bara. Ja. De producerar galor, de gör en jättesimpel produktion runt det. Nu har de inte gjort det i och för sig på ett tag, men det tycker jag var väldigt snyggt, för då fick de ändå det här rampljuset. Precis. De får fightas under ett stort flagg och liksom med möjligheten att till slut att blir du proffs, ja men du har gått match hos oss, och så kan du ta dig vidare. Exakt. Till dem. Och jag hoppas att det blir mer. Jag tror ju att, alltså, Superior verkar vara nöjda med att producera sina 2 galor per år.
Men det kommer ju.
Men det är för att han gör sjukt mycket. Men jag skulle vilja se någon mer gala. Så nu är det ju synd att det blev som det blev för AK till exempel. Jag vet inte om de kommer fortsätta eller inte.
Jag vet inte heller, men det var ju verkligen också otur. Liksom. Ja. Precis i coronagrejen så var ju alla de där planerna. Och det fanns ju stora ambitioner med den produktionen, tyvärr, som gick under. Men vi vet aldrig, det kanske kommer tillbaks. Och vi har ju sett att Brave kom till Sverige. Liksom, det var ju ett surr om att Bellator skulle komma 2020. Det hände inte på grund av situationen som blev.
De har väl pratat typ sen 2001.
Exakt, men 2020 skulle det ha hänt.
Ja.
Men det gick ju inte att göra heller. Så det, jag tror liksom, det satte mycket käppar i hjulet. Men jag kan, alltså, jag tror att mycket kan ske nu. Alltså det finns en marknad för det. Och det är en bättre marknad idag än vad det var för ett år sedan till och med. Att nu är det mer intresse, mer efterfrågan.
Ja, verkligen.
Du kan sälja mer tickets, mer liksom, alltså streams. Och det kanske också kan bli vara en grej i framtiden att man kanske inte behöver publik. Det kanske bara streamar. Folk ser det hemma.
Nej, men jag ska vara helt ärlig. Jag tycker typ att det har varit ganska skönt med ingen publik. Man har koll på vad som händer. Man hör ringhörnerna ibland. Man hör smällan. Det blir en annan grej. Ibland är det för mycket sus från publik.
Det enda jag saknar är när det är vissa matcher som man bara, här skulle det vara publik och hypa upp och bara, här är kolosseumkänsla liksom.
Det kommer kännas konstigt när man ser första galan.
Ja, verkligen. Jag såg ju faktiskt nu att Rising kör ju publik.
Ja, de gör det.
De kör publik. Japan har ju haft lite andra. De har ju stängt sina gränser från början, så de har inte haft samma, liksom.
Nej, de har klarat sig riktigt bra.
De har klarat sig riktigt bra, så de kör ju publik och som vanligt. Det här problemet är ju bara att du inte kan du kan ju flyga dit, men du måste vara karantänad. Och det blir ju lite svårt för fighters att vara karantänad i 14 dagar och inte kunna träna.
Nej, för ni vet att Dana White fick den frågan. Och han sa just det, han bara, vi har inte tid att karantäna folk 14 dagar i ett annat land. Det går inte
liksom. Det går inte. Men vi får se, alltså, huvudsaken är att sporten, den kommer ta över. Och det är kul eftersom vi är ändå två som har varit med från, som du säger, innan det ens var en sport, innan, alltså, det var bara en mätning av att vem är modigast. Och att det nu har blivit alltså, i klass med alltså, amerikansk fotboll, tennis, fotboll, allt. Och samma stjärnor som vet vem Zlatan är, eller samma kids vet vem Khabib är. Bara det säger mycket liksom.
Verkligen. Jag tänkte på en grej, just det här med att inte fylla arenor och sånt. Jag tror, just nu vet jag, alltså UFC cirka kanske tjänar allt ifrån en mille till lite mer för en arena. Men tänk nu istället att de har varit på Apex hela tiden. De behöver minimera folk. Det är inga resor. De slipper röra på sig. Det, hela uppsättningen bara är där hela tiden. Jag tror att det på ett sätt gynnar dem alltså, att bara sända från Apex. Jag tror faktiskt att den genererar ganska bra.
Det gör det definitivt. Med tanke på att de har gjort det varenda helg liksom.
Och du behöver inte förflytta folk. Du behöver inte köra i hotell, inga flygredor. Du tar in fighters. Yes. Men nu syftar jag på deras crew som är på resande fot.
Och rigga upp saker.
Slipper allt.
Det enda är väl att du skapar ny marknad genom att komma till nya länder.
Så är det ju. Jag tänker nu när det är ett låst läge ändå, så tror jag att UFC har nog ändå genererat rätt duktigt på att inte behöva hålla på med den här cirkusen. Så jag tror inte att det är en panik för dem att så här, vi måste ut. Vi måste ut i världen. Utan nu är det så här, vi har byggt vårt namn. Vi kan vara här ett tag. Det skadar inte dem om det här pågår i några år. Liksom.
Exakt. Nej, så det är, alltså, det är ett underligt år. Men jag tror att man kommer se tillbaka på det och så här, fan, det här var nog bra för the fight game. Hur man än vänder vidare på det.
Ja.
Ska vi gå vidare med lite matcher?
Ja, det kan vi göra. Är det någon speciell match som du har i åtanke så här på rak arm?
Jag kommer att tänka på bara att The Chosen One gjorde sitt Fallen One verkligen den här gången och i år, och det är många sådana som vi har sett som liksom gamla champs som det är det här skiftet. Vi har sett Junior Dos Santos. Gick inte bra för han alls i år.
Verkligen.
Och det är en era som avslutas med många fighters, och det påbörjas en ny era med, vad säger vi, 2000-talets eller vad är det, blir det 2020-talets nya fighters liksom, att det är ett skifte som har skett. Den enda som fortfarande håller sig i mixen är Johnny Jones liksom, som än är aktuell och kommer gå upp en viktklass här, och vi får se hur det går, men annars har det varit väldigt ett litet skifte. Cormier retired, gick inte som han ville i sin rematch.
Nej, var du förvånad över att det inte gick så? För jag måste nog säga att jag var inte det. Jag upplevde att första matchen, den det var en tabbe från Miosic och det tyckte jag märktes i match 2, och jag kände att match 3 kommer inte gå DC's väg heller. Stipe vet vad han måste se upp för, han kommer inte schabbla den här gången, och ja, det gick väl i alla fall så som jag spekulerade. Men vad var din, jag kommer inte ihåg vad din tanke var där.
Jag kommer inte heller ihåg. Det var så länge sedan. Nej, men alltså nu efteråt så förstår man ju, alltså DC gillar ju att göra det här sidojobbet runt omkring. Han gillar att äta, må bra, vara coach åt barn i brottning och det. Och jag tror att han är på en bra plats i sitt liv just nu, och att han inte känner att så här, jag behöver inte fighta, så jag har gjort det, jag har varit champ. Jag var champ i, vad var det, Strikeforce innan. Var han det? Kanske han var.
Jo, men jo, han vann den turneringen. Jo, det var där han liksom, han kom ju, han var väl bara intagen som någon reserv och så fick han vann allting.
Exakt. Så jag tror så här, alltså man ser att han mår bra i sin roll han har fått i UFC nu liksom. Och han är ju väldigt, jag tycker han är väldigt bra kommentator till matcherna, för att han verkligen gör det också med humor. Det blir inte så mekaniskt liksom och robotaktigt, utan det är en rolig karaktär. Och så får man inte glömma att han var en av de bästa i världen.
Mm. Ja, absolut.
Men det var väl det, sen var det väl lite fler retirements för jag sett, va?
Ja, det var nog, jag känner sig på rak arm kommer jag inte på riktigt alla, men det är väl lite folk som har klivit åt sidan, och jag tänker året startades ju med Conor McGregor och Donald Cowboy Cerrone. Det var ju en överkörning.
Ja.
Rent ut sagt, nu får vi se liksom vad Cowboy väljer att göra. Han kommer ju nog inte sluta fightas förrän han åker in per mobil in till den där buren, så vill han väl ändå slåss.
Exakt. Så. Och Benavides försvann.
Ja. Han är väl kvar, men han har varit ju överkörd.
Alltså, han har varit sidelined.
Ja.
Och vi fick ju se också, ser vi, hypade prospects som kanske inte nådde hela vägen. Typ Sean O'Malley. Sean O'Malley.
Paulo Costa.
Precis, Paulo Costa. Så det var liksom, jag var ju helt på the hype train där, och det gick inte hela vägen. Nej, men det är så det är. Det är the fight game. Du fightas, ibland går det bra, ibland går det dåligt. Folk har byggt ännu mer hype kring sina namn. Bara Adesanya. Alla är hur hypade som helst och ser vad som är härnäst för han liksom hela tiden.
Jag tycker det är intressant just med Adesanya. Det är det här, i all hans trash talk och allt han gör, så finns det en sån uttalad strategi. För jag minns just när Walid och Paulo Costa mötte då Adesanya utanför hotellet. Och börjar hälsa och han skakar hand och han frågar massa grejer och säger ja, men you skinny eller vad det är han gör. Adesanya driver lite med han, och Paulo Costa och hans manager står bara garvar, och de delar videon då. Och då vet jag att många, det var några som skrev till mig, men hur ser du på det där egentligen? Det känns ju fake nu på något sätt, och att det inte är på riktigt. Och sen i presskonferensen, Adesanya börjar lägga den, bara, du sa att du inte skulle skaka min hand, jag sträcker fram den, du skakar den, ni står där och bara hånskrattar. Att han redan där höll på att bygga det mentala gamet. Jag tycker han är grym alltså.
Nu när jag skaffat Twitter, han är ju väldigt aktiv på Twitter. Ja. Tror ni att han är aktiv på Instagram, så kolla Twitter, där är han väldigt aktiv. Alltså han är ju en trollare av rang, alltså han... Och han ger sig in i de här diskussionerna med, du vet, fans och folk som skriver och klagar. Och liksom, han är, som han själv säger, det är hans generation. Det är den här gaming-generationen som bara, de är så vana att liksom surra med okända människor under typ när de gamar. Och liksom står, de tar inte åt sig, utan det är hela tiden att bara så här komma med en quick rebound liksom. Och han är expert på det. Och jag tror att många i fight-gamet är ju inte, har inte den erfarenheten av det. Och det här är hans värld, och han bjuder gärna in till att liksom göra det här. Och det blir ju att folk kan paja folks egon i princip genom det. Och det är han expert på.
Nej, men han är riktigt grym. Det är en underhållande person. Det ska bli kul att se. För nu såg jag också att... jag tror du får fixa det. Du ska inte dra i den där.
Vi gör så där.
När du behöver flytta, så använd den här istället.
Där.
Det här är bara en popkiller grej liksom.
Ah,
du
får
spänna fast den där.
Det är bra.
Och sen kan du inte sänka den.
Nej, nu får den bara vara här. Ja. Skriver upp någon tid eller man kan.
Om vi bara pausar så ser jag. Nej, men det är verkligen det. Han är ett geni på det han gör. Han vet exakt hur han ska hantera folk online, och han vet hur han ska hantera fighters, och fighters vet inte hur de ska hantera honom. Det är det som är... Ja, men det är häftigt. Det ska bli kul att se honom i år. Nu får vi se då. Jan Blahovic har ju precis blivit pappa.
Ja, och det var ju en stor grej 2020.
Verkligen.
Han blev äntligen champ.
Ja, visst.
Många har ju kritik och säger att det är den enklaste champen UFC någonsin har haft i lätt tungvikt. kan hålla med både jag och nej, men han är ändå champ och 2021 väntar och vi får väl se här om han lyckas försvara bältet, för jag tycker också man får inte glömma, du är champ, riktigt champ när du har försvarat bältet. Ta bältet, absolut, men när du har försvarat bältet, då får du guldstjärnan och ryggsäcken, att du är champion liksom.
Ja, men det är det som Jones sa också, att liksom nu får han möjligheten att strive for greatness, att visa.
Precis.
Och vinna och försvara och fortsätta behålla titeln. För som du sa, det är en grej att vinna nu. Det är där Conor har fått kritik.
Yes.
Att han har tagit en titel och sen stuckit.
Mm.
Att han inte har stannat och gjort sina försvara.
Och det är det de säger många också, att det är den pressen du känner när du är champ. Att nu är du högst där. Alla går och liksom har dig i huvudet och så en dag ska spöa han och analysera dig in och ut. Och den måltavlan på ryggen kan antingen höja dig eller break you.
Ja.
Så det blir intressant.
Ja, men det blir det. Alltså jag har försökt sätta ut och klura att vad det har varit för spännande knockouter. Det känns som att så många, så jag blir helt blank i skallen istället.
Jag känner likadant här. Jag kommer inte på någon. Det har varit för många. Det kommer väl upp någon highlight. Knockouts 2020 UFC liksom.
Ja, men en knockout i och för sig, tungviktarna. Vi surrade ju lite om Ngannou tidigare, och Ngannou när han släckte Royce's stroke, det var ju bara rakt in och så boom. Det var klart.
Alltså obehagligt. Nu hoppas jag att 2021 blir ett år då vi får se Ngannou mer än en gång i alla fall.
Tror att han vinner mot Stipe Miocic när de möts igen?
Chansen finns alltid. Man ska aldrig säga nej. Men jag tror att Stipe är... alltså, Stipe har ju vunnit en gång innan.
Mm.
Det båda är ju gott.
Ja.
Om vi säger så.
Verkligen.
Men Ngannou är Ngannou. Och det är punchers chance gånger tusen liksom.
Vad har du för förväntningar på år 2021 fightingmässigt?
Många fights. Dobronx vill jag säga. Mm. Jag vill verkligen se Dobronx utmana toppen i lättvikten och se vad han kan åstadkomma för något faktiskt nu, för det känns som att det här är hans tid också. Han är i sin prime just nu. Han har blommat ut till fullo. Så han vill jag verkligen se. Pratar vi om UFC mer, så vill jag ju såklart se Conor-matchen här.
Ja.
Se vad som händer där. Fortfarande lättvikten. Jag tror lättvikten är den viktklassen i UFC som intresserar mig mest faktiskt. Mm. Som håller alla liksom taggade. För det är så pass bra nivå på alla och konkurrensen är stenhård. Vi kommer förhoppningsvis få se Chandler göra debut också. Se hur han klarar sig i UFC. Men just lättvikten i UFC kommer nog vara en spektakel, en cirkus tror jag i år. Faktiskt. Då de andra champsen är, vad säger vi, nivån, alltså jag ser typ Nightmare, alltså Kamaru Usman, Colby skulle jag vilja se få rematchen där. Men det är inget som liksom jag känner mig supertaggad över, utan det är mest lättvikten. Det är där jag känner att där kan det hända grejer. Och jag är sugen på att se Jiri mot Dominic Reyes. För då jag nog förutspår det här att Jiri blir champ i lätt tungvikt faktiskt.
Under det här året.
Yes. Och då måste jag sticka in att Kalle är han som har spöat Jiri mest av alla. Mm. Han torskade, men som har gett Jiri den hårdaste matchen hittills.
Ja, det var ett ganska konstigt stopp där. Det var bara med
det var 3 sekunder kvar, yes. Alltså jag förstår både ja och nej, men det Japan, de skulle låtit det gå till rondvila. Men de hade också en investering i att Jiri ska vara den som vinner. Så businessmässigt förstår man varför sådana saker sker. Just i Japan också.
Ja, men det är... Japan har ju varit mycket konstigheter
som hänt.
Jag vet inte vad jag satt och tittade på. Det var något så här... Jag tror det var, jag hamnade på YouTube och det var någon topplista med konstiga saker som har hänt. Och det var en match mellan, jag vill få det till typ så här Guy Metzger mot någon. Och det skulle egentligen bara vara att det kunde inte bli oavgjort och matchen var bara en rond. Men helt plötsligt, jag vet inte om det var Metzger mot Sakuraba eller något så här galet. Metzger vinner matchen. Då bara, nej men det är en rond till helt plötsligt. Och då blir Shamrock fettlack och bara, vad gör ni? Ni ändrar reglerna mitt i. Då bara, no, one more round. De bara ändrade det mitt i.
Men det är Japan. Det är Japan liksom. Och det kommer alltid vara så. Jag tycker det är charmigt att det också är så. Japan, det ska vara så. De ska inte ändra sig. Men nej, det är kul. Och kul att se nu vad som händer i år. PFL ska kicka igång i april.
Ja.
Sadie Bossy kommer få fightas. Martin Hamlet från Norge kommer göra debut. Kul att ha lite skandinaver där. Där vet vi ju, det är mycket pengar om du vinner turneringen.
Ja,
$1 million liksom. Och vi får se här vad som händer. Kalle kommer få fightas i Bellator. Nu är allt strukturerat och uppklart liksom inför det. Och jag ser också fram emot svenska Superior-galan på Cirkus.
Ja, jag med. Verkligen.
Den kan bli fireworks faktiskt. Mm. Mycket fighter som är taggade och sugna på fightas där har jag hört.
Mm.
Och Cirkus är... Har du en eller två galor målt? En va?
Nej, men jag tror att det är två. Jag för mig, jag vill få det till två. Det blir, nej men två.
Det var det
två.
Inte att den blev inställd, den som skulle varit?
Jo, men det var det. Men alltså jag vill minnas att det har faktiskt varit två stycken där. Eller så snurrar jag till det helt. Men jag får för mig att vi har varit där två gånger.
Oavsett vad så tycker jag den lokalen är så pass bra lämpad för fighting. Ja. Alltså det är historisk lokal. Det blir speciell stämning där inne. Ja. Denna som suger i omklädningsrummet.
Det
är små loger du ska värma upp i liksom. Ja.
Jag vet bara att det var en vakt som hela tiden lackade på mig när jag skulle gå ut, för jag var tvungen att springa på toaletten. Och då gick jag upp liksom vid sengången, eller vid liksom, jag gick en gång en väg bara som var vid publiken. Och det var där fighters gick in. Ja, du ska inte gå här, fighters går in här. Han hade nog ingen aning om att jag ens jobbade med produktionen. Nej. Men han var på mig så här, jag vet inte, han var bara...
Jag hörde att det var någon jobbig vakt som var nu på Superior också. Som fick en avhyvling av Omar Bush faktiskt.
Ja, det har jag missat helt.
En rolig historia, men den tar vi privat.
Ja, den tar vi privat. Eller 100 000, $1 million på Patreon.
Får du höra den? Nej, men det är kul, och vad vi har hört rykten här, så som du sa, FCR planerar flera galer och... Jag tror det kommer hända mycket i Sverige faktiskt. Och
jag tror det med.
Finns mycket. Jag tänker alla de här amatörerna som var ett namn förra året. Det blir dags för dem att kliva upp till proffs i år. Och
ja, jag är besviken debuter. På en. Eliado Bravo, vad väntar du på? Gå in och fightas.
Oj, det lägger den på han.
Ja, pressen. Men fan, vi vill se dig gå match. Vi sitter ju och hyllar alla amatörer. Gå in nu. Det är med kärlek, jag säger det såklart. Men alltså, det är verkligen det är en... Han fastnade för mig. Det var i år va?
Mm.
Det var väl en match som gick i år på FCR. Det var det första FCR där i mars eller februari när de gick.
Mm.
När de gjorde det här bad boy-bältet mellan Flores och Harila. Då gick han ju match så skitbra ut. In och fightas.
Har inte han gått sedan dess?
Nej, inte vad jag har sett.
En kille som jag är väldigt taggad på att se göra proffsdebut 2021, det är Basir Saftari faktiskt. Mm. Beast, om man bara såg han i år, matcherna han tog och vilka han mötte och hur han fightades. Så det är en kille med väldigt stor hunger och potential 2021 att göra proffsdebut faktiskt. Som kommer från amatörscenen. Och varit där väldigt länge.
Mm.
Så det är mycket, alltså det blir ett intressant år. Vi ser fram emot en rolig MMA sommar också.
Mm.
Då förhoppningsvis vi kan kicka igång och ha riktiga matcher liksom, med lite publik. Jag gillar publik. Det blir en annan grej.
När man är där kan jag hålla med, men jag måste säga Superior utan publik och kommentera. Ja,
men det var lokalen, alltså, tror du inte det? Ja, det var ju att det var hela settingen liksom, att det var...
Det hade inte blivit samma känsla som det hade varit typ i Solnahallen eller något.
Nej, utan det var ju att det var liksom...
Det var intimt.
Babak, om du lyssnar på det här, kör samma grejen.
Ja, alltså om det är den restriktionen med ingen publik, var där. Jag är 100%
på samma ställe, det var guld.
Det såg snyggt ut i rutan, det var bra. Alltså, allting var verkligen riktigt, riktigt snyggt.
Bra producerat, ja, verkligen. Liksom.
Verkligen.
Och smidig produktion och grymma matcher, det var det viktigaste. Få till underhållning för just också... Nu har inte jag sett siffrorna på Supergalen, men jag kan förvänta mig att de nog var bästa någonsin.
Ja, jag har inte heller hört något. Nej. Men jag misstänker nog det.
Och just
jag tror det. Just att det var så lite sport.
Precis, och krogarna har stängt och folk sitter hemma och är uttråkade. Ja,
det är ju en sjukt stor faktor.
Precis, och jag tycker det ska bli kul att få lite siffror där för att höra hur många som kikade in den. För jag tycker i alla fall random människor har kommit fram och surrat om den galan. Och de har tittat på den, vilket är kul. Faktiskt.
Ja, så var det faktiskt för mig med. För jag har lite vänner som inte följer MMA men som ändå hade sett Superior Challenge.
Exakt.
Så jag fick lite DMs och folk som hörde av sig och ringde. Men alltså, jag kände så här, vi har nått en slutpunkt på något sätt. Vi skulle börja prata egentligen om massa matcher från i år, men jag tyckte vi dök in i en mycket intressantare diskussion.
Ja.
Som nog har mer värde för lyssnaren än att bara höra den coolaste sparken alternativt det coolaste slaget. Men... Nu ska vi göra så här. Jag känner att vi skickar ut ett stort tack till alla som kan svenska då i våra svenska fighters. För att jag tror inte att John Jones kommer sitta och lyssna och säga de tackade oss för den här podden. Men till alla er svenska fighters här som har representerat MMA på alla galor ni har varit, även om
definitivt.
Det är här på vår mark eller borta, Stort tack till er, och alltså fortsätt verkligen bara gör det ni gör, för ni som ni har fattat redan i det här samtalet, ni håller på att ta våran sport till nästa nivå, och det ska ni ha applåder för. Grymt. Yes. Stort tack för underhållningen, och vi är liksom redan lite bortskämt, förväntar oss lika bra leverans under 2020.
Kör, bara kör. Nej, men det är sant, och det är liksom, utan er så finns det ingen sport. Nej. Får ni inte glömma, och så länge ni gör det ni älskar så är det det som räknas, vinst eller förlust liksom. Ni kunde lika gärna hamnat på ett jobb ni hatar och gå dit varje dag och drömt om att fan, tänk om jag bara hade varit fighter en dag och fått göra det här, och nu gör ni det ni vill, och det är det viktigaste, följa ert hjärta liksom. Så ta åt er det, lyssna på det och fortsätt, liksom, följ det hjärtat vill, så kommer universum resonera mer på alla sätt.
Exakt, så sprid kärlek, ni som gillar fighters, alltså, all uppmuntran det är fint. Det är för mycket hat där ute på nätet med sjuka människor ibland som tycker att det är bättre att sprida hat. Sprid kärlek, alltså, jag vet det, varje gång jag får DMs från er som bara skriver att jättebra avsnitt, tack så mycket. Alltså det är uppskattat så mycket mer än vad ni tror. För många gånger, jag kan tänka mig för vissa fighters, det känns som att man gör sin grej och så går vardagen vidare bara. Men all positivitet uppskattas. Skicka bara ett du är grym eller fortsätt kämpa.
Exakt.
Det värderas högt, och det här är en uppmaning att gör det till alla fighters ni tycker om.
Exakt,
gör det. Stötta dem.
Det betyder mer än vad ni tror för en fighter att höra att det är folk som liksom ser dem. Att de syns. Det är någon som följer dem, som tycker de underhåller, och det ger då mer motivation, speciellt vid förluster. Det är viktigt. Vi hörde Alex på våran special i år, vad han tycker om medgångsfans. Och det är så överlag, just för Sverige. Vi är väldigt dåliga på att ge folk support när de liksom ligger ner. Utan lyft fighters, får dem liksom och känna att så här, vet du vad, fan, jag ska gå och kriga till det här igen. Och som ni hörde på våran special med Mora, det är väldigt djupa dalar när man väl förlorar. Och liksom, ni stänger av tvn och lever ert liv som vanligt, men fighten som har förlorat den kvällen kommer kanske några månader, kanske till och med ett år, må väldigt, väldigt dåligt på grund av den här förlusten. Och då är det ganska, det gör ganska mycket om ni skickar lite kärlek till den personen. Och sprider mer kärlek bara, överlag. Sluta hata.
Nej, men verkligen. Där har vi en fin start på 2021. I vanlig ordning, följ gärna på Instagram alternativt Twitter @PaulElvaje
och på Twitter MMA-podden. Yes, MMA-podden på Twitter eller på på Insta, men på Twitter SebSebbaRealOne. Jag har ett annat gammalt konto som heter SebSebba bara. Det är från 2012 där ni ser lite bilder, men det är inte det aktiva kontot, utan SebSebbaReal1 som kommer in på min Twitter, och där får ni lite smaskigt och blaskigt om MMA och lite annat.
Exakt. Och stötta oss jättegärna på Patreon. Vi har precis suttit här och planerat lite roliga grejer för våra Patreons. Så det kommer komma livestreams, och vill ni ställa lyssnarfrågor, då gör man endast det på Patreons.
Yes.
Det kommer till och med under 2021 börja dyka upp endast exklusiva ljudklipp också, i form av kanske ett helt avsnitt eller kanske en del av ett avsnitt. Det återstår att se.
Lite specialare, lite backstage och lite, alltså, ser vi, mera content för er som engagerar er, och ni får interagera med oss på ett helt annat sätt.
Exakt, och vem vet, gott folk, det kanske är t-shirts och prylar på G också. Så håll er uppdaterade.
Exakt.
Så ska ni få se vad som händer. Hörrni, rivstarta det här året. Kom ihåg, ingenting är omöjligt. Allting ni drömmer om, allting ni vill göra, det går. Se till att starta redan nu.
Yes.
Nu.
Yes.
Vi kan mycket mer än vad ni tror.
Yes.
Tack för den här gången.
Hej. Ha det bäst.